Ja, gudsfrid allesammans. Visst har vi en skön sommar. Vi som har varit ute och jobbat med missionsfälten, vi trivs väldigt bra när det är så här varmt. För det mesta. Men idag när jag kom in här i kyrkan så var det väldigt hett, ska jag säga. Så vi fick öppna överallt för vi skulle få in lite luft här. Men det är helt underbart, vilken sommar. Vad roligt att se er allesammans. Jag hoppas att ni riktigt trivs. Det kommer en annan årstid. Det finns ett löfte om det. Ju, naturligtvis. Herre, tack för att vi får samlas igen till gudstjänst. Vi får vara här tillsammans med dig för att lovprisa och ära dig. För att läsa ditt ord. För att samtala med dig. För att förkänna din närhet, du som är underns Gud. Tack för att du vill välsigna oss var och en just nu. Möt med oss, Herre. Tala till oss. Rör vid våra hjärtan. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag ska tala över en text i Apostlagärningarna. Och det finns en anledning till det. Gud har talat till mig. Jag frågade Gud vad jag skulle tala om. Och då blev det den här texten. Apostlagärningarna 4. Jag ska läsa 2 korta avsnitt till att börja med. Och sen ska jag ta med resten också. Men det får jag göra det lite mer enkelt och berättande stil. Vi ska läsa från Apostlagärningarna 4, 13 och 14. Och 29 och 31, de verserna där. Och det står så här. När de såg, alltså det är alltså rådsherrarna, tempelrådsherrarna. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket, så blev de förvånade. Men så kände man igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, så blev de svarslösa. Och sen går vi lite längre fram. Jag ska berätta strax sedan varför. I den 29:e versen, då har alltså Petrus och Johannes samlats tillsammans med församlingen. Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp din tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och när de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Vi känner till det här textsammanhanget. Lärjungarna hade vandrat tillsammans med Jesus. De hade fått missionsbefallningen. De hade sett att Jesus lämnade dem himmelsfärden. Och sen hade de gått för att bedja i templet. Och där på vägen in till sköna porten så hade de hade blivit antastade. De hade blivit påminda av en man med stort behov. Den lame mannen. Han sträckte ut sin hand och ville ha pengar. Och de tittar på honom och säger, se på mig, säger Petrus. Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det är dig, Jesu Kristi Nazarens namn. Och sen sträckte han ut handen och reste honom upp. Sen hade de gått in i templet. Tänk er nu, de här båda killarna, Petrus och Johannes. Så gick de in i templet. Och så började de predika evangelium i templet. De började berätta om Jesus, hur han dog, hur han uppstod igen, att han lever idag och att han är mäktig att verka ibland oss idag. Och vet ni vad som hände? 5000 människor kom till tro. 5000 människor blev frälsta genom den första predikan på tempelplatsen. Visst är det starkt? Jag tycker det är värt ett stort halleluja. Det här är grunden. Det här är orsaken till att rådsherrarna blev lite förskräckta. Samhället utanför som inte förstod Jesus, de blev lite oroliga, de blev lite rädda. Så de grep Petrus och Johannes. De fängslade dem över natten, står det skrivet. Och sen fick de komma inför stora rådet, de som bestämde allt för det judiska folket. Och det var 2 stycken frågor som de hade som var viktiga för rådsherrarna att få reda på. Genom vilken kraft gör ni det här? Och i vilket namn gör ni det här? Ja, det kan ju inte vara bättre. Petrus och Johannes fick ju möjlighet att berätta att det var i Jesu namn, honom som ni har korsfäst, som detta skedde. Och så fick de vittna även för rådsherrarna. Det är då vi kommer in till texten. Det är då vi ser kom. Sen så efter det här förhöret så blev de hotade. De blev ålagda att inte tala i Jesu namn. Och sedan gick Petrus och Johannes hem till församlingen. Ja, hem till de kristna vännerna som här idag. Och så började man ett bönemöte. Man började bedja till Gud. Inte om att de skulle slippa allt. Det enda de säger, se hur de hotar oss, säger de till Gud. Men vad ber de om? Jo, de ber om frimodighet att predika Guds ord. Och det är budskapet till oss idag. Att du och jag ska få frimodighet trots allt det där runt omkring oss. Inte att vi ska lägga band på regering eller motståndare eller någonting annat. Utan att vi ska få frimodighet att predika evangelium så Guds kraft kan bli verksam mitt ibland oss. Och det är också det som jag har som rubrik på min predikan idag. Jag tänkte så här när jag läste det här. Petrus, Johannes och lärjungarna, de vågade be om frimodighet att predika. Vågar vi? Varför vågar inte vi? Borde inte vi ropa till Gud ständigt och jämt att ha den här frimodigheten att vara ett Herrens vittne var och en av oss? Pastorer, ja. Missionärer, ja. Men det står inte så, utan alla de som tror. Du och jag är inbegripna i detta. Vi är berörda utav detta. Jag tror att detta är viktigt. Jag fick en fråga för några vänner som är här idag på sista bönemötet. Och det är egentligen den frågan som är orsaken till att jag ville predika. Jag har bett över det här. Frågan är så här. Varför händer det så mycket under och tecken och helande ute i världen? Men varför händer det så lite hemma hos oss? Varför hela Gud massvis av människor i Bolivia, i Bangladesh och överallt där vi är och tjänar. Varför händer det ingenting här? Och jag tycker frågan är berättigad, men den gången kunde jag inte svara på den. Jag vet inte om jag kan svara på den idag heller. Det är ju så här med oss missionärer som har varit ute och vi har fått se en del av det här lite grann. Och så tar vi det med oss hem och så berättar vi det för de vänner som är intresserade. Oftast inte från talarstolen utan de som frågar hur var det nu i Bolivia, hur var det nu i Bangladesh. Och så berättar vi om att under och tecken sker. Vi gör det. Och jag tänkte efter, kanske är det så att kanske borde vi istället berätta om det som sker nära oss. Jag var på förmiddagsgudstjänsten här förra söndagen och hörde Folke Stenberg tala över ämnet att komma ihåg, va? Att påminna sig om vad Gud gör och har gjort. Jag tyckte det var fantastiskt för det stämde så gott med vad jag planerade att tala om idag. Den här sommaren så har jag upplevt någonting rätt fantastiskt. Jag är så tacksam till Benjamin och Pegga och Pernilla. Ni är rätt unga jämfört med mig ändå. På något sätt så representerar ni det jag har sett idag av Guds av kristenheten i vårt land. Jag var på Nyhemsveckan. Jag har sett unga kristna människor som har fått bära in en oerhört stor skörd under den här sommaren för Kristus. Det skedde på Nyhemsveckan. Jag var där tillsammans med min dotter Pernilla som förbönsledare i år. Vi var med både ungdomskonferensen och hela. Vi var med på varje möte och jobbade där. Fantastiskt underbart. Men det mest underbara, det var inte att vi var där. Det var härligt. Utan det mest underbara var att vi fick se så väldigt mycket härligt. Ni vet, när man är förbönsledare på Nyhemsveckan så är man skyldig att föra loggbok. Ja. Man alltså skriver upp precis det som har hänt. Varje gudstjänst efter varje går vi in i vårt förbönsrum som vi har. Och där finns det en bok i A4-format. Och så skriver vi in hur många som har blivit frälsta, andedöpta, helade. Och så skriver vi dag för dag. Och det här gör vi inte för att vi ska vara stolta. Utan det här gör vi för att vi ska kunna visa och tala om att Gud gör någonting när vi predikar Guds ord. Men inte bara det, utan därför att vi ska kunna föra vidare de som är nya i tron, har blivit frälsta in i en kristen gemenskap i kyrkorna. Och för att de som har blivit helade under mötena också ska få uppleva att det räcker inte bara att säga ja och känna ett vidrörande Gud, utan Gud vill fortsätta verka, och för det behöver vi hjälp. Den här loggboken, den var fantastisk. Sista söndagen så började jag, läste jag, jag var förbundsledare på söndagsmötet. Så gick jag in och tog loggboken. Jag måste ta någonting med mig hem i sommar. För Ulf hade ju frågat om jag inte ville predika ett möte. Jag tänkte jag måste berätta det här för er. Första fredagsmöte på ungdomskonferensen. Så står det 40 plus 30 frälsta tagit emot Jesus. Halleluja! Ungdomar på ett nattmöte. De inte går sakta fram till förbönen. De rusar fram till förbönen. Och vem betjänade de här ungdomarna så att de kom till tro? Unga människor i din ålder, Benjamin. Unga människor i tonåren upp till 30-årsåldern betjänar och vinner människor för Gud idag. Vi har en ungdomsväckelse mitt i pingströrelsen idag som är ofattbart stor. Vi har ungdomspastorer som ger sina liv för att den här väckelsen ska växa och människor ska komma till Jesus. Och så läste jag ett enda liten rad på den här första dagen, så stod det: en ung flicka blev botad från sin sjukdom. Halleluja. Gud helade. Men sen på lördagen så läste jag lite längre namn. På lördagens, det stod om lördagens möte. Det var barnmöte. Lyssna nu, ska ni få höra. Har vi några mindre barn här? Yngre barn här? Det står så här. 20 stycken barn bad för 20 stycken sjuka. Och 20 stycken sjuka blev friska. Halleluja! Det är inte bara ungdomar, tonåren och uppåt. Det är unga människor idag som har förstått vem Jesus är. Och vad Jesus förmår att göra. Vi hade ett möte. Jag vet inte om det var ett nattmöte på Stora veckan. Där det var mer än 200 människor som sökte sig fram för att bli döpta i helig ande. Alla de vi frågade om var pingstvänner. Idag så är man inte med i pingstkyrkan för att man är döpt i helig ande, som det kanske var för lite grann. Men idag, i vår rörelse, så har man förstått att man behöver bli rörd av den heliga ande, fylld av den heliga ande, för att kunna tjäna Gud på rätt sätt. Över 200 sökte sig fram. Den gången var vi tvingade att ta in både pastorer som förbedjare och andra, för vi hann inte med. Ja, så var det nästan hela veckan. Jag kan berätta att vi hade ett helande seminarium. Jag hoppas jag peppar er lite grann här nu. Vi hade ett hela seminarium på onsdagen. Jag var inte med, för då var jag på ett sådant missionssammanträde som vi hade här i församlingen. Men jag läste hela sidan. En hel sida var fulltecknad. Helad, 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 helad. Och när jag tittade på sjukdomarna på de som var helade, så var det alla sorters sjukdomar. Från cancer till ont i ryggen och sådana sjukdomar. Helad, fick möta Gud, fick känna att Gud rörde vid dem. Kände en förbättring. Gud verkar. Det är därför jag kan säga att Gud gör under i Sverige idag. Gud gör under, inte alls långt. Det är inte mer än 22 mil upp dit, eller 23 eller vad det är. Upp dit till Nyhemsveckan, för er som inte känner till det, är pingströrelsens stora sommarkonferens som hålls i Mullsjö. Nyhem utanför Mullsjö i Sverige. En sak, vi kan inte alla åka på konferenser. Och vi kan inte, och ja, men jag längtar varje år att få komma till plats där Gud verkar. Där jag liksom får rätt mycket på en gång. Det har stor betydelse för mig som förkunnare att få uppleva det här någon gång om året på riktigt, för att jag ska kunna tjäna på det sättet jag vill tjäna. Jag har behov av det. Och jag skulle så gärna vilja uppmuntra dig idag i min lilla gudstjänst här. Det är att söka dig dit där Gud verkar och gör under. Men jag skulle också vilja trösta dig. Du som känner att jag har varit i bön. Jag är och jag var och jag skall. Men upplever att Gud rör inte vid dig. Du upplever inte Gud. Gud älskar dig. Men Gud har sin tid. Gud älskar dig. Och Gud vill röra dig. Gud vill ge dig, fylla dina behov. Och så skulle jag vilja uppmuntra oss allesammans. Allesammans här. Att låta oss uppbyggas. Och förstå vem Jesus egentligen är. Och vad Jesus egentligen hade gjort. Nu ska jag gå till texten. Det var en lång inledning. Texten. Petrus och Johannes, de togs inför rådsherrarna. Och då så är det rätt intressant, för att vad var det egentligen som var orsaken till deras frimodighet? Jo, rådsherrarna säger, kom ihåg, de har ju varit tillsammans med Jesus. Och en av anledningarna till att Guds kraft kan förlösas och ge oss den frimodighet vi behöver, det är att vi söker oss nära Jesus. Det är det, att vara tillsammans med Jesus. Lärjungarna, de hade ju varit 3,5 år tillsammans med Jesus. Eller hur? De gick i hans bibelskola, hans universitet, 3,5 år. Och där fick de se under och tecken, och de fick höra på teoretisk undervisning. Och säkert antecknade de också allt eftersom de kunde. Och här la Jesus grunden i lärjungarnas liv. Närheten till honom, som inte bara påverkade Jesus som person, eller lärjungarna som person, utan påverkan var över hela den dåtida världen. Den blir ju frälst, som ni kommer ihåg. Men evangelium spreds ju över hela världen. Så idag, precis som på lärjungarnas tid, så behöver vi, du och jag, också förstå vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och vad Jesus kan göra. Varför säger jag det här? Jo, det händer ibland, det är inte så ofta, men det händer ibland att jag får möjlighet att bedja för någon människa som är sjuk. Och jag brukar, det står ju att lärjungarna la sina händer på de sjuka. Jag kommer tillbaka till det. Och då brukar jag titta rakt in i människans ögon. Och så brukar jag fråga lite försiktigt. Känner du Jesus? Om jag ser en tvekan i en människas liv när jag ber för dem, brukar jag fråga. Känner du Jesus? Och ja, säger man. Vet du vad Jesus har gjort för dig? Då blir man tyst. Och då brukar jag säga. Vet du att Jesus, han bar dina sjukdomar på korset? Ja. Men vet du att Jesus bar alla dina sjukdomar också? Synder och sjukdomar på korset. Ja. Och så står det, ja, men han, vet du att Jesus också vill bota dig? Och då brukar det glänsa till i ögonen på människor. Och då brukar jag, det har faktiskt hänt att jag har bett att människor ska komma i god relation med Jesus innan jag har bett för att de ska bli friska. Eller jag har bett för deras sjukdomar, för de har inte alltid blivit friska. Men jag har bett för dem. Mitt uppdrag är att be. Jag tycker det, och det har varit roligt. Men jag brukar använda Markus evangelium. Markus evangelium, första kapitlet, första i 40-42 verserna. Där kommer det en spetälsk man fram till Jesus. Och den här spetälske mannen, han får inte vara där. Men han tränger sig fram till Jesus. Och sen så säger han till, sträcker han sig säkert mot Jesus och säger, om du vill så kan du göra mig ren. Och vad gör Jesus? Jag tror att han lägger sin hand på hans axel så här. Och så säger han, jag vill bli ren. Och sen botar han den sjuk. Och jag brukar när jag berättar för människor som har svårt att förstå Guds vilja, så brukar jag säga, sa inte Jesus till den spetälske mannen, jag vill bli ren. Och så är det. Det är den guden vi måste lära känna, du och jag. Att det finns en gud som vill förlösa sin kraft i allas våra liv. Han längtar efter att få göra det. Men det kanske behövs att du och jag lever nära honom. Lever nära honom. Därför att jag tror att närheten till Jesus är det som förlöser Guds kraft. Sen finns det i första Johannes brev, det fjärde kapitlet, som är ett brev som handlar om Guds kärlek till oss. Ett rätt mäktigt brev, fjärde kapitlet där. Där det står att Gud är kärleken på flera ställen i det brevet. Och så står det att Jesus och Gud, Fadern, är ett. Och när vi börjar förstå det här, han älskar oss. Och Jesus och Fadern är ett. Det betyder att när jag lever nära Jesus. När jag lever nära Jesus. Eller hur? Då har jag nåtts av den gudomliga kärleken. Och nu är jag inne lite på det här med frimodighet igen. Det står nämligen där, rädsla finns inte i kärleken, står det. Det finns ingen rädsla i kärleken. Kärleken fördriver all rädsla. Ja, men frimodighet har väl ingenting med rädsla att göra? Nej, egentligen inte. Har ni tänkt på det? Har ni tänkt på att det ordet frimodighet, motsatsen till det, det är egentligen inte rädsla? Eller? Man kan tolka det. Frimodighet, det betyder egentligen, det grekiska ordet parousia, det betyder egentligen att tala ut. Att säga allt. Att inte säga saker och ting i förtäckta ordalag. Det gör man när man är rädd. Det är klart. Då förtäcker man sanningen lite grann. För att ingen ska hoppa på en bakifrån sådär, va? Men att vara frimodig och förlösa Guds kraft. Då måste vi tala ut det Jesus har sagt att vi ska tala ut. Närheten till Jesus, den gör att vi kan bli av med vår rädsla och vara frimodiga. Men är vi rädda här i Sverige? Finns det någon rädsla här idag? Jag tittar på en som jag brukar tala om rädslor. Pernilla och jag brukar tala om det här med människors rädsla väldigt ofta. Inte är vi rädda för någonting? Ja, lite grann ibland. Ekonomin kan man vara rädd för. Att det inte funkar. Arbete finns det en del som är rädda för. Ja. Tänk att det finns till och med de som är rädda för att Jesus ska komma tillbaka. Troende som är rädda för att jag är kanske inte redo. Och sen är man rädd. Det finns de som är rädda för uppenbarelsebokens ord om märket. Mm. Det finns mycket rädsla hos oss. Men jag kan tala om för dig att närheten till Jesus, att vara tillsammans med Jesus, fördriver all den här rädslan. Och därför behöver vi predika närheten till Jesus för att människor ska bli fria idag. Människor ska bli fria från sin rädsla, komma ut i frihet, komma ut i frimodighet och börja tjäna Herren. Jag tror på det där lite grann. Det talas ju väldigt mycket om frimodighet. Vi behöver ju ha frimodighet för att predika Guds ord, eller hur? Det krävs väl. Om vi ska våga tala ut Guds ordet så krävs det frimodighet. Det säger så i Guds ord. Och de bad ju om det i apostlagärningarna. Men sen behövs det frimodighet att tala om för någon att han lever i synd. Eller hon lever i synd. Det krävs frimodighet. Det är lite allvarligare. Det krävs också frimodighet. Det säger faktiskt Jesaja 58:1. Så säger det: ropa med full hals utan återhållsamhet. Det är frimodigheten. Häv upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse. Det krävs frimodighet. Men så krävs det frimodighet också, kanske lite närmare för dig och mig. Och det är att lägga händerna på den sjuke för att den ska bli frisk. Den frimodigheten som är vardagsfrimodigheten, som hör till grunderna för den kristna tron, den är vi väldigt försiktiga med. Och kanske dit jag vill komma lite grann idag. Men det finns en annan nyckel. Och jag vill också. Och det är bönens nyckel. Bön i Jesu namn ger frimodighet. Därför att bönen. Det är ju vi är tillsammans med Jesus fortfarande, va? Bönen, det är ju samtalet med Jesus. Om vad då? Jo, om det han vill i våra liv. Vi tänker oss bön väldigt ofta att bön är någonting där vi vill från Gud. Vi vill ha, vi vill göra, vi vill bli. Men egentligen handlar bönen lika mycket om att ett samtal med Jesus om det han vill in i ditt liv. vad han vill göra in i ditt liv. Så bönen är så oerhört viktig för oss. Det här huset som vi kallar för kyrka, det står i Bibeln att det egentligen ska kallas för bönehus, eller hur? Det står det faktiskt i Matteus 21, mitt hus ska kallas bönernas hus. Jag tänkte berätta en liten historia från, jag läste den för några veckor sedan, om en församling i New York. Nu kommer det från utlandet igen. Det var en ung pastorsfamilj som blev kallad till, de blev skickad till en församling mitt i New York. I ett område där drogerna flödade, skriver han i sin bok. Drogerna flödade runt omkring och han kom dit till den här fina kyrkosalen. Jättefin, det var bara det att när söndagens möte kom så kom det väldigt få människor. Ett handfull människor, skriver han i boken, kom till gudstjänsterna. Och den här unga familjen som var precis liksom sagt ja till kallelsen att tjäna Gud. Vad gjorde de? Gick ner på knä och som bad dem, Herre, vad ska vi göra? Och så svarar Gud dem, be. Be. Och en dag så tog han frimodigheten till sig, pastorn. Så gick han upp i talarstolen och så säger han till församlingen, Från och med nu och idag så kommer bönemötet att vara församlingens barometer. Från och med nu så kommer bönemötet att vara församlingens barometer. Det som händer på tisdagskvällarna, de hade tisdag, vi har onsdag. Det som händer på tisdagskvällen, det är måttstocken efter vilken vi mäter vår framgång eller vårt misslyckande. Så ett bönemöte i den församlingen som man tyckte var en framgång, det var väl härligt. Då kom säkert många människor. I alla fall så skriver han också, det här måttet, det är det Gud använder på sin församling. Och det som egentligen är knorren på det här, det är att den här församlingen har idag 6000 medlemmar. Och de använder bönemötet som det viktigaste mötet i församlingen. Det här är kanske någonting som vi borde ta till oss. I alla fall så hoppas jag kunna inspirera oss att komma på onsdagarna. Att fylla den här böneplatsen här och resten av kyrkan. Så att vi får komma och bedja. Så att vi får den frimodigheten som vi så mycket talar om. Och längtar efter. Det kan bara ske om vi kommer inför Gud i bön. Och då menar jag i gemensam bön. Charles Spurgeon, han kallas för predikanternas predikant. Han, några av er har säkert läst hans böcker och tycker de var fina. Han predikade ju helt enormt. Han säger, församlingens tillstånd kan mycket exakt bedömas efter deras bönemöten. Han säger så här, om Gud är där så måste man bedja. Och det här kan du ju ta till dig som en enskild människa också. Eller hur? Om du lever tillsammans med Gud så måste du ju bedja. En församling som lever tillsammans, vill säga sig leva tillsammans med Gud, måste också vara en bedjande församling. Jag tycker det var härligt när jag läste det här. Har ni tänkt på en sak? Att Israels folk, som vi säger idag, de kallades inte judar, israeliter eller hebreer från allra första början. De hade ett annat namn. De kallades det folk som åkallar Herrens namn. Det var så man benämnde det folket. Det folk som åkallar Herrens namn. Och varför åkallar de Herrens namn? Jo, de visste nämligen att när man åkallar Herrens namn så lyssnar Gud. Och då det när han lyssnar så svarar Gud. Och när Gud svarar så handlar Gud. Och det är det vi längtar efter när vi talar om frimodigt att förlösa Guds kraft. Det är att Gud ska handla när vi ber till honom. När vi är tillsammans med honom. Och det här gäller oss också idag. När vi kommer i gemenskap med Gud i bön till honom som församling. Då lyssnar han. Och då svarar han. Och då handlar han. Då gör han någonting. För det säger Guds ord. Nu finns det ju naturligtvis, nu får jag vara lite sådär ifrågasättande utan att ni blir arga på mig. Men vi har en motståndare som kallas för djävulen. Han frestade ju Jesus, eller hur? Det gjorde han. Och han använde Guds ordet för att frästa Jesus, eller hur? Är ni med? Han använde bibelordet, kan man säga, för att frästa Jesus. Fast det var gamla testamentliga skrifterna. Om jag påstår så här, att det finns en djävul som också vill försöka lura oss att bönen inte är så viktig. Han säger till exempel, var lite tysta. Det är finare att vara tyst än vara så där högljudd. Det kan han säga. Han kan säga så här, inte ska ni gå på bönemöten, ni ska ju gå in i er kammare. Det står det inte så i Bibeln att ni ska gå in i er kammare. Mm. Det är inget motsförhållande i de bibelorden som finns om detta. Men han säger så, och då stannar jag hellre hemma och ber. Och sen kanske han säger så till någon, ja, se, du som är sjuk. Ja, men jag känner Gud, jag älskar Jesus. Om han vill göra mig frisk, då gör han mig frisk. Det står inte så. Och sen så, på något ställe så kan man tänka sig att han kommer djävulen, och så säger han, det är bättre att vi håller lite på traditionerna. Vi är lite försiktiga och vi är lite fina. Istället för att gå fram till förbön så tänder vi ett ljus. Och så gör man det. I stor kristenhet i Sverige idag så säger man klart, istället för att gå fram till förbön så tänder vi ett ljus. Men det står inte så i Bibeln. Det står inte så. Guds ord är väldigt tydligt. I Psaltaren 50 kapitel. Ropa till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Gud känner ju dig. Han vet att du vill ropa ut din nöd. Eller hur? Du vill skrika ut när du har det svårt. Det vill Gud. Skrik ut. Ropa ut din nöd till Herren. Och han vill hjälpa dig. Därför att han har omsorg om dig. Och så står det faktiskt i Filipperbrevet. Att låt Gud i allt få veta era önskningar. Genom åkallan och bön. Eller hur? Det låter väl bra. Han vill att du ska tala om vad dina behov är. Men det finaste tycker jag, det är första Petrusbrevet, 5:7. Där står det faktiskt att vi handgripligen ska vara i bön till Gud. Det står att ni ska kasta era bördor på Jesus. Står det. Eller? Ja, bäst jag läser innan tills ni tror mig. Kasta alla era bekymmer på honom, ty han har ju omsorg om er. Och det kan man ju tolka lite enkelt utan att vara teolog. Att Gud vill att vi handgripligen ska överlämna våra bekymmer på honom. Vi ska inte bära dem själva längre. Vi ska ge dem till honom. Och då gäller det att du inte är så tyst och försynt så han inte hör dig. För han kanske är lite äldre som jag. Utan det gäller att du ropar ut. Vi som är lite äldre, vi hör lite sämre. Därför måste man vara tydlig. Jag brukar tänka på Gud på samma sätt. Han vill att vi ska vara tydliga. Kasta din börda på honom. Får jag avsluta nu med den sista lilla punkten här som jag tycker är så viktigt. Den heliga ande, det är ju han som ger oss frimodigheten och kraften. Varför jag så gärna vill ha det här med, det är den stora nöden jag såg på Nyhemsveckan. När jag såg alla de här människorna, jag kommer inte mycket ihåg predikan ska jag berätta om. Men jag kommer ihåg att när man inbjöd så strömmar människor fram. De strömmar fram till det stället där det finns ett kors. Och så går man fram och frågar, vad kan jag hjälpa dig och bedja för? Ja, jag vill bli döpt i anden. Och den ena efter den andra sökte sig fram. Var det 200, Pernilla? Ungefär 200 människor på en gång söker sig fram. Och du vet att denna nyckeln, att vara nära Jesus, att vara i bön till Jesus och till Gud, det är viktiga nycklar. Men utan den heliga ande så klarar vi oss inte ett enda steg i frimodigheten, kära vänner. Apostlagärningarna 1:8. Utan kraften kan du inte vara hans vittne. Utan den kan du inte tala ut. Utan den helige ande kan du inte göra någonting. När lärjungarna Petrus och Johannes slutade att predika, slutade bedja, så skakades platsen och de uppfylldes alla utav den helige ande. Och vad gjorde de? De predikade frimodigt. Jag skulle önska att när vi predikar här, när vi samtalar om detta, att Gud börjar skaka platsen. Vågar kanske inte önska, för då går det sönder. Men att vi ändå, Gud kommer med sin underbara kraft över oss, så vi upplever det som en jordbävning i våra liv. Och förstå hur viktig den helige ande är för oss, om vi ska kunna få se under och tecken i Karlskrona. Om vi ska få se helade människor här. Om vi ska få se väckelse här i Karlskrona. Då måste vi på nytt komma till Gud och säga: fyll mig med helige ande, Herre. Fyll mig med helige ande än en gång. Fyll mig med helige ande och låt dina nådegåvor verka. Det måste till för att Gud ska komma. Men den helige ande måste få en möjlighet att verka. Jag måste bara avsluta med det här med att tala ut. Därför att annars så säger ni att du var inte riktigt färdig sedan. Det här med frimodighet betyder ju att tala ut, eller hur? Att säga saker och ting utan att det var i förtäckta ordalag. Och det är rätt viktigt. Frimodighet är för mig, det är att tala ut. Det är att göra det som Gud, säga det Gud vill att jag ska säga. Utan i förtäckta ordalag. För det behöver jag den helige ande för att kunna göra det. Jag vet inte om du gör det, men jag behöver det. För att stå här idag har jag bett att Gud ska fylla mig med helige ande på nytt. Så att jag vågar säga det jag har sagt till er idag. Sån är jag som predikant. Jag vågar inte stå och predika inför er om inte jag ber först att den helige ande ska vara med mig. Och jag tror att så är det nog med oss allesammans. Idag så är det ju faktiskt så här, om jag får vara, att vi är lite tveksamma ibland. Vi kanske är tillräckligt tveksamma att lägga våra händer på de sjuka och bedja för varandra. Det går bra kanske att om det kommer en stor predikant att skicka dem till dem. Men det står faktiskt inte så i Guds ordet att om någon blir sjuk, skicka dem till den gode predikanten, så ber han. Står inte i någon bibelbok vad jag vet. Jag har inte i alla fall hittat det, men hjälp mig gärna hitta det om det skulle vara så. Ja, men då säger du så. Ja, men jag har så liten tro. Det har inte med din stora eller lilla tro att göra, kära vän. Utan det handlar om din tro är Jakobs tro, om den är aktiv tron. Om din tro vill göra någonting för Gud. Det är den tron det handlar om, att vara en aktiv tro. Och ja, men jag, min tro är så liten så att jag klarar nog inte det där. Det är bättre du gör det. Kanske smörjer med olja och så vidare. Hörde du, vår bibel talar bara att det som sker kan ske genom dem som tror. Bibeln säger genom den som tror. Ja, det står faktiskt så här i Johannes exempelvis. Den som tror ska göra större gärningar än Jesus. Den som tror. Och så står det att den som tror ska göra under och tecken och ta tag i ormen och tala nya tungor och lägga händerna på den sjuke så den ska bli frisk. Missionsbefallningen. Och när vi gör det, när vi förstår vad tron verkligen betyder, då är det Johannes 10:10 som är i full verksamhet. Då får vi uppleva överflödet i våra kristna liv. Det vi längtar efter. Ska jag bara, det här med tron leder ju till handling. Tron är ju kryddan av frimodigheten egentligen. Och jag ska inte, jag har bara två små saker till. Lukas 17:6 är ett väldigt intressant bibelord. Det står: om ni har tro som ett senapskorn. Det är inte mycket det. Så ska ni kunna säga till mullbärsfikonträdet: dra upp dig med rötterna och kasta dig i havet. Och så står det: och det ska lyda er. Ja, på ren svenska. Och det står likadant om det här med berget. Om någon säger till detta berg i tro, så ska det kastas ut i havet. Det ska lyda, eller hur? Alltså, jag har aldrig hört talas om ett träd som hör och som kan tala till mig, eller i princip lyda vad jag gör. Jag säger till våra växter där hemma ibland när Linnea har varit borta, så säger jag: väx, bliv grönt igen, få blad. Men inte händer det någonting. Nej, antagligen är det min tro, va? Men har ni glömt att du skulle göra gärningar som Jesus? Eller sa jag inte det? Johannes 14. Vad gjorde Jesus när han var i båten och det blåste runt omkring? Så säger han: vind och vågor, var stilla. Eller? Och vad hände? Han talade till vinden. Gå ut och gör likadant. Och han talade till vågorna. Och det la sig och var stilla. Och därför kan Jesus med frimodighet säga: om du har tro som en senapskorn, om du har tro så mycket så att du vill vara mitt barn, inte större tro, tro så att du vill vara frälst, då kan du tala till berget, och du kan tala till trädet, och du kan tala till Kalle, och du kan tala till Kajsa, du kan tala, och det ska lyssna och lyda dig. Visst är det häftigt? Det finns mycket som har med tron att göra som du och jag behöver. Nu ska jag bara sluta med nådegåvorna lite grann. Vi ska ta dem allesammans, det tar en timme. Nej, men vi har ju en längtan allesammans i Guds församling. Det börjar bli lite varmt här nu, tycker jag. Skulle haft öppet mera. Vi längtar ju efter att nådegåvorna ska verka i våra liv. Och vi önskar ju att profeterna ska resas upp i våra församlingar. Helande skåva och vishet och kunskap. Har ni tänkt att det handlar om frimodighet? Det handlar om att tala ut. Ingen av oss kan tala i nya tungor om du inte börjar tala i nya tungor. Ingen av oss kan tala visdomens ord om du inte börjar tala ut visdomens ord. Det Gud lägger i ditt inre, det får du tala ut. Det den helige ande smörjer dig med, det får du tala ut med din mun. Och då kan det bli mänskligt, men det kommer från Gud. Han rättar till det. Vill du se helande under, så måste du tala ut. Säg till sjukdomen: du cancer, lämna i Jesu namn. Tala ut det som du längtar efter, det Gud har sagt att du ska göra i ditt liv. Ja, det står i Hebreerbrevet, jag ska avsluta med det: kasta inte bort din frimodighet, den har stor lön med sig, hörde jag från eten här. Ska vi bedja? Herre, Herre, tack för att du är här. Tack för ditt eget ord som vill uppmuntra oss att söka oss närmare dig. Både i den här innerliga gemenskapen där du betyder allt, som Benjamin sjöng i sin kör idag, eller sin sång idag. Men också Jesus, att vi kan få komma till dig i bön, uttrycka våra hjärtan, ropa till dig. Och du lyssnar på vad vi säger. Och du handlar. Du gör efter ditt beslut allt det som står enligt ditt ord och dina löften. Tack helige ande för att du är här idag. Tack helige ande för att du är här för att möta med oss. Herre, jag har en känsla av att du vill döpa i helige ande idag. Herre, jag ber att du ska vara nära just nu. Jag ber dig, Herre, att du ska röra vid allas våra hjärtan. Herre, du känner vår längtan. Jag har i alla fall en längtan, Herre, att du ska göra mig mera frimodig. Att våga tala ut det du lägger på mitt hjärta. Inte förvanska någonting, utan göra det ärligt, rakt ut, efter din egen vilja, Herre. Och jag skulle önska, Herre, att du vill lägga denna frimodigheten i hela församlingen som är här idag. Så att vi allesammans blir dina vittnen, beklädda med din underbara kraft, Herre. Herre, jag ber dig så i Jesu namn. Ska vi bara behålla huvuden böjda och vara i bön? När vi predikar Guds ord på det här sättet, när vi talar om sanningarna, så kanske du får en längtan i ditt liv. Jag vet inte, vad jag har känt inför det här mötet är att det finns människor i vår församling som inte är döpta i helig ande. Och för dig vill jag att du, om alla nu inte tittar på någon, så vill jag att du som känner att jag vill bli döpt i helig ande, att du bara sträcker din hand, så bara jag ser.